Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ja, hej och välkomna till avsnitt 81 av podden Vi går till historien. Och du är med mig, Pigge Kry.
Absolut. Ja, du har ju fått en influensa här, så det blir någon dag försenat här, eller? Det du tänkte säga.
Ja, det var det jag tänkte på, ja.
Ja, det hoppas jag ni överser med. Men nu är vi igång igen. Och vi ska nu tillbaka och se vad som hände med de här båda kusinerna. Den svenske kungen, Carl den tionde Gustav, och den före detta svenska drottningen Kristina och deras vidare äventyr. Kristina lämnar Rom sommaren 1656 för att bege sig till Frankrike. De stora förväntningar som påven och den katolska kyrkan haft på henne hade väl inte riktigt infriats. Jo, inledningsvis. Det enda barnet till den store Gustav II Adolf som kämpat och dött i kampen mot katolicismen går att bli katolik och flyttar till Rom. Ja, det är ju svårt att tänka sig en större propagandatriumf för Vatikanen. Men Kristina blir, som vi konstaterat, inte ett lydigt verktyg för påven och hans kyrka. Till det är den nu 30-åriga Kristina alldeles för självständig och för frispråkig, rebellisk och stark. Hon är verkligen inte den som låter sig styras av andra. Kristina är känd för sina deviser, sina maximer. Hon skrev ned dem när hon blev äldre, vi ska återkomma till dem. Men en av dessa tänkespråk formulerade hon redan vid 16 års ålder. Den som kan tillhöra sig själv bör ej tillhöra någon annan. Vad säger du om det? Klokt sagt av en 16-åring.
Ja. Men jag vet inte om det var så. Ja, men kanske.
Ja.
Men det i alla fall... är inte lite typiskt tonårsaktigt.
Ja, ja, det kan du ha rätt i. Det kan du ha rätt i. Ja, det säger väl något om hennes personlighet också, att kanske var bland annat därför hon inte kunde tänka sig att gifta sig, hon kunde liksom inte tänka sig att underordna sig någon annan. Då, i Rom då, får hon ju disponera ett eget litet palats, Palazzo Farnese, ett lån av hertigen av Parma med konstnärliga utsmyckningar av bland annat Michelangelo. Men det liv hon där lever motsvarar inte vad man hoppats på. Där avlöser festerna varann. Hon verkar inte sätta andligheten i centrum utan umgås hellre med världsliga män än med kardinaler. Men en kardinal hon träffar, Asolino, blir hon ju mycket förtjust i. Han blir en daglig gäst i palatset. Och med tanke på vad hon skriver till honom är hon passionerat förälskad. förmodligen hennes livs stora kärlek. Men någon intim relation hade de knappast. Hon var ju rädd för det. Och han var ju som katolsk präst bunden av sitt celibatlöfte. Hennes lilla hov i palatset innehåller vissa personer vars vandel kan ifrågasättas. Alltså, man trodde att hon var en rik exdrottning, men hon lever slösaktigt, och när apanaget från Sverige minskar för att till sist upphöra får hon stora ekonomiska problem. I Rom finns en rik adel som bjuder henne på överdådiga fester, men problemet är att hon måste bjuda tillbaka på samma nivå. Den snabbt försvagade ekonomin leder till att hon inte kan betala löner till sina tjänare, så hon svarar med att stjäla konst och viner. Ja, alltså vissa av dem hade som sagt en tveksam bakgrund. Hennes engagemang i utrikespolitik ledde först till ett ställningstagande för Spanien i kriget mellan detta land och Frankrike, en fortsättning på det 30-åriga kriget. Men hon tröttnar på den spanske kungen Filip den IVs krav på att hon aktivt ska stödja honom genom att till exempel flytta tillbaka till spanska Nederländerna, alltså dagens Belgien. Så istället tar hon upp en brevkontakt med Frankrikes starke man, kardinal Mazarin. Situationen i Rom har med andra ord blivit besvärlig för henne, så hon anger nu två argument till påven för att tillfälligt lämna den eviga staden. Dels för att fly den pest som kommer till Rom från Neapel, och dels för att ordna upp sin ekonomi. Men hon har ett annat skäl som hon förtiger. Efter att hon lovat att vara tillbaka efter ett halvår ordnar påven en sjötransport till Marseille i Frankrike. I tryckande högsommarvärme färdas Kristina långsamt via Lyon upp till Paris. Överallt mottas hon med stora hyllningar. Hon är verkligen en superkändis, en roll hon älskar. Mottagandet i Paris, som hon kommer fram till den 8 september, kan liknas vid det hon fick i Rom. 200 000 parisare kantar gatorna. Alla vill försöka få se en skymt av den 154 centimeter långa exdrottningen. Tre triumfbågar har rests till hennes ära. Husfasaderna är smyckade. Och till sist kommer fram till Louvren, det idag berömda konstmuseet, som ju då var ett kungligt slott. Och här har man gjort i ordning en våning åt henne. Kristina stannar en vecka i Paris. Hon besöker alla kända byggnader. Hon tar nattvarden i Notre Dame. Hon träffar bland annat en annan drottning i exil. Nämligen Henriette, änkan efter den halshuggne engelske kungen Karl den I. Så är det dags att möta det franska hovet som uppehåller sig på det kungliga slottet Compiègne. Compiègne är ju känt från 1900-talshistorien, nämligen från en järnvägsvagn som står i skogen där. Vet du vad jag syftar på? Har du sett någon bild eller någon gammal journalfilm som visar den här järnvägsvagnen i Compiègne-skogen?
Det låter ju som att det var där man skrev under någon form av fredsavtal.
Alldeles riktigt. Det var alltså där som Tyskland undertecknade kapitulationen efter första världskriget. Men vad som kanske är ännu mer bekant och en bild som man kan se framför sig, det är ju när tyskarna sen besegrat Frankrike 1940, alltså under andra världskriget efter blixtkriget i väst. Då var ju rollerna ombytta, och fransmännen fick då i samma järnvägsvagn skriva under sin kapitulation. Och det här har varit Hitlers idé. Och han var ju själv där. Och han var ju så glad att han tog ett litet danssteg som man ser i ett klassiskt gammalt journalfilmsklipp som du kanske har sett. Det var ju nästan lite grann höjdpunkten där när han hade tagit revansch mot Frankrike. Sen skulle ju krigslyckan vända, eller hur? Nå, på slottet Compiègne träffar Kristina kardinal Mazarin och även kungen Ludvig den XIV, som skulle bli landets mest berömda kung genom tiderna, solkungen. Nu är han ännu bara 18 år gammal. Hon träffar också hans mor, enkedrottningen Anna. Men Kristina ger inget positivt intryck vid det franska hovet. Hon är felklädd, hon bryter mot alla konvenanser, hon kan till exempel sätta sig i en stol och lägga benen över stolskarmen. Hon låter sig inte imponeras av någon eller något. Hon utstrålar en för fransmännen okvinnlig självsäkerhet. Och det här med att känna av stämningar och anpassa sig efter situationen, det är ju inte Kristinas styrka. Efter de inledande ceremonierna träffar hon sen kardinal Mazarin för ett enskilt samtal. Där diskuterar de en smått otrolig plan. Kan du ana vad den kan gå ut på? Jag kan ge någon ytterligare...
Det måste du nog göra.
Kristina, hon eftersträvar ju ett självständigt liv med stor frihet och kulturella och filosofiska vetenskapliga upplevelser. Men det finns ytterligare ett behov hos henne som hon nu, när hon inte längre är praktiserande drottning, saknar, nämligen makt. Hur ska hon få det? Ja, hur tror du Mazarin skulle kunna hjälpa henne med det?
Hon vill ju inte gifta sig och vill inte, men hon kan väl bli ståtalare över något ställe. Ja, det är svårt
ja,
här.
Men du är inne på det spåret. Alltså, helt enkelt genom att bli regerande drottning igen. Och det är det som hon nu hoppas att kardinal Mazarin ska hjälpa henne. Nu är ju frågan, var? Alltså, Kristina har ju nu bytt sida och stöder Frankrike i dess kamp mot Spanien. Spanien hade ju varit 1500-talets främsta supermakt, hela Sydamerika, förutom det portugisiska Brasilien hör dit. Men i Europa har man ju också stora besittare, som sagt spanska Nederländerna, då dagens Belgien, men också södra Italien med Sicilien. Syditalien, det hade hört till Spanien från slutet av 1200-talet och fanns kvar i spansk ägo ända fram till början av 1700-talet efter freden i Utrecht efter spanska tronföljdskriget. Och Mazarin, han har nu en idé att gå till attack mot Syditalien och mot Neapel och där upprätta en monarki med Kristina som regent. Vad säger du om det?
Ja, det är så barnsligt på något sätt. Jag förstår vad jag menar. De sitter där och det är ändå människoliv och sen bara, vi går till södra Italien. Där finns en liten spansk besättning. Det kör vi på. Så får det bli drottning igen. Ja, det är spännande, men det är...
Ja, jag förstår hur du tänker.
Sanslöst på något sätt. Men ja, kör på.
Nu ska vi se hur det går.
Ja.
Han sluter nu här i slutet av september ett hemligt fördrag med den svenska exdrottningen där hon accepterar att hon ska efterträdas av Ludvig den XIV:s lillebror, hertig Filip d'Anjou. För Mazarin är Kristina ett intressant val. Hon är ju otroligt känd i den katolska världen och har påven bakom ryggen. Och för Kristina är det här oerhört lockande. Hon har saknat den politiska makten och hon är också mycket tillfredsställd med uppgörelsen att efterträdas av en Bourbon. Att hon inte, som någon var svensk drottning, behöver känna någon press på att gifta sig och få en arvinge. Mazarin lovar att invasionen mot Neapel ska genomföras inom ett halvår. Kristina lämnar nu Frankrike och åker tillbaka till Italien, men inte till Rom, utan hon reser längs östkusten vid Adriatiska havet och slår sig så småningom ned i en liten stad Pesaro, i närheten av den idag berömda badorten Rimini. Det kommer ihåg från våra bilsemestrar. Anledningarna är två, dels ekonomisk. Det är billigare att leva här än i Rom, men också en av politisk natur. Hon intrigerar här för att även få med sig de i allmänhet spansk allierade norditalienska hertigdömena, alltså som Toscana, Mantua, Parma, till sig. Kanske har hon en tanke på att bli drottning av ett enat Italien, en tanke som skulle genomföras först 200 år senare. Men veckorna och månaderna går utan att det händer något. Kristina skriver brev i allt mer otålig ton till Mazarin. Hon skriver att hon, citat, älskar stormen och hatar vindstilla. Kanske tänker hon på sin far och nu sin kusin som genom en offensiv krigföring gjort Sverige till en stormakt. Tiden för att hennes dröm om en drottningtron i Europas största kungliga slott i Neapel arbetade mot henne. Efter 30-åriga kriget och dess nu 10-åriga förlängning med kampen mellan Frankrike och Spanien började en tilltagande krigströtthet göra sig gällande. I både Paris och Madrid börjar man nu söka möjligheter till fred. Mazarin hoppas att Cromwells England här kan spela en medlarroll. Anfallet mot Neapel skjuts upp till februari, till maj, till september. Kristina blir allt mer frustrerad. Mazarins svarsbrev blir allt mer undanglidande i sina formuleringar. Till sist bestämmer hon sig för att resa tillbaka till Frankrike för att på nytt träffa kardinal Mazarin öga mot öga och få svar på varför attacken mot Neapel aldrig blir av. Mazarin ser inte fram mot att möta henne. Han försöker avråda henne för att åka med olika svepskäl, vädret, sjukdomsrisker och så vidare. Men Kristina låter sig naturligtvis inte hindras. Hon kommer i början av november 1657 till Frankrike där hon får disponera en våning på slottet Fontainebleau. Härifrån fortsätter hon planerna på att inta Neapel, bland annat genom att värva legosoldater som ska ingå i invasionstrupperna. Hon köper tyg från Turin och börjar låta sy upp uniformer till de här soldaterna. Hon har också en hemlig brevväxling med motståndsmän i Neapel. Då inträffar katastrofen. Någon har öppnat hennes brev och offentliggjort innehållet som nu når de spanska myndigheterna. Alla hennes planer för Neapel är avslöjade. Den spanske vicekungen i Neapel vidtar nu åtgärder för stadens försvar. Vem har gjort detta? Kristina gillar en fälla och den som går i den är chefen för hennes hov, hovstallmästare Marquis Monaldesco, självbördig från Neapel. Han förklaras skyldig till högförräderi. Vem eller vilka som är hans uppdragsgivare kommer inte fram, men förmodligen är det ju Spanien. Kristina ordnar snabbt ett förhör med Monaldesco som gråtande och knäböjande hävdar sin oskuld. Men bevisen är överväldigande. Kristina låter egenmäktigt döma honom till döden och ordnar snabbt avrättningen i ett av sina rum i våningen. Den är väldigt obehaglig. Kristina utser 3 av sina hovmän att ombesörja den. Monaldesco, han gör förtvivlat motstånd, men innan man hugger huvudet av honom så sticker man honom i halsen och skär av några fingrar. Blodet skvätter på väggarna och på golvet och blir länge kvar där. Tycker du att har du förståelse för Kristinas reaktion här?
Alltså jag förstår inte, uppenbarligen så har hon ju viss makt kvar i och med att hon kan så här, döma en person på egen hand och för högförräderi i ett annat land, och hon är ju någon form av gäst där nere och sen avrätta honom i mitt rum. Allting låter ju väldigt märkligt, det låter ju som en person som har en viss makt, men kanske man hade i en sån ställning hon hade då. Men ja, alltså kan hon inte lita på den här personen så, och det var kutym med den här typen av avrättningar, så var det väl inte någonting överilat. Och sen, jag vet inte.
Nej, alltså den reaktionen blir mycket stark. Alltså, den här avrättningen blir mycket omtalad. Många vänder sig mot
var bra
Kristina.
Då. Det var ju bra.
Ja, alltså man ser henne som en kallblodig mörderska. Monaldesco var en populär person både i Paris och i Rom, så även där blir reaktionen stark. Man misstänkliggör henne på olika sätt, antyder att Monaldesco har varit hennes älskare och att hon låter döda honom av svartsjukeskäl. I en italiensk skrift så beskrivs hon så här, citat: "En drottning utan rike, en förstinna utan undersåtar, en slöserska utan pengar, en politiker utan politiskt förstånd, en tyrann utan makt."
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Påven skriver till henne att det bästa nog vore att hon inte återvände till Rom. I ett svar förklarar Kristina sitt handlande med att det vore olyckligt om det blev fred, att spanjorerna borde köras ut ur Italien och att han själv borde bli drottning av Neapel. Under vintern stannar de på Fontainebleau men isoleras där av det franska hovet. Men Kristina ångrar ingenting. Hon kan inte se att hon gjort något fel och hon skriver ett brev till Mazarin. Vi nordbor är något hårda och av naturen föga rädda av oss. Om jag icke redan utfört handlingen skulle jag sätta den i verket nu i afton innan jag går till sängs. Jag har ingen orsak att ångra vad jag gjort, men väl 100 000 skäl och vara nöjd därmed. Jag finner det betydligt lättare att hugga huvudet av folk än att vara rädd för dem. Ja, har du någon kommentar?
Ja, sympatisk kvinna det här.
Du börjar ana en omvärdering här från din sida, eller?
Omvärdering? Jag tycker jag har varit henne på spåren sen från början, har jag inte?
Ja, då har jag avslöjat henne i många avseenden.
Ja, ja, vi får se här.
Det kanske förstärks nu. Det.
Ja, jo, så kan det vara.
Ja, Kristina hon betalar Monaldescos begravning. Men redan första natten grävs han upp av sin bror som drar av honom kläderna och sen kastar tillbaka honom i graven. Ja, jag vet inte riktigt varför. Han vill väl kanske ha kläderna som ett slags minne. Graven blir lite av en turistattraktion och det sägs att det spökar där. Flera pjäser har skrivits om dramat. En av ingen mindre än Alexander Dumas. Författaren till vilka klassiker? Kommer du ihåg Alexander Dumas?
Är inte det Greven av Monte Cristo?
Alldeles riktigt. Och De tre musketörerna. Och i samtliga pjäser utmålas Kristina som en grym och hjärtlös kvinna. Det är lite paradoxalt här kanske, för att samtidigt verkar ju som Kristina, hon har ju älskat den här rollen att vara väldigt känd, eller hur, överallt och så. Men samtidigt verkar hon ju inte säkert bry sig om det här att gå över lik och att hon får ett skamfyllat rykte. Eller hur ska man kunna förklara det?
Nej, jag tror hon kämpar nu för att få bort det här ryktet och att det var rätt. Jag tror hon bryr sig definitivt om det här.
Kardinal Mazarin haft något som helst intresse för Neapel-erövrandet försvinner ju nu definitivt när planerna är avslöjade. Istället inleds fredsförhandlingar som leder till en slutlig fred 1659. Pyrenéerfördraget kallat. Pyrenéerna, det är ju den här gränsbergen mellan Frankrike och Spanien. Och det innebär att Bourbon tar över Habsburgs ledande roll i Europa. Freden bekräftas, som inte var ovanligt, med ett äktenskap mellan Ludvig den 14 och Filip den 4:s dotter Marie Therese. Kristina har nu, efter att ha varit en användbar tillgång för massarna, förvandlas till en belastning. Och han och det franska hovet försöker nu bli av med henne. Man ger henne ett utresebidrag och ordnar en bostad, ett palats som ägs av massarna i Rom. Och i juni 1658 är Kristina tillbaka i Rom. Kontrasten mot när hon kom dit 3 år tidigare kan inte vara större. Hon skriver ett brev till påve Alexander och berättar att hon är tillbaka. Men han svarar inte ens på det. Hon får inga besök när hon åker i sin vagn på Roms gator och ropar folk skymford efter henne. Påven sätter ut vakter runt hennes palats för att kontrollera vad som händer där. En brand bryter ut i hennes stall där flera hästar brinner inne. Men Kristina är inte overksam. Hon skickar brev till Cromwell i England och till den tysk-romerske kejsaren, men får inga svar. Så det bekräftar ju din tanke här att hon nu försöker göra någonting för att återfå sin tidigare ställning. Och nu dyker någon upp för att försöka rädda henne och i någon mån återupprätta hennes anseende. Vem då? Det ska vi berätta om i nästa avsnitt. Nu lämnar vi för denna gång Kristina för att se hur det går för kusin Carl Gustav och Sveriges kung. Han har ju krigat i Polen och nått exempellösa framgångar under andra halvåret 1655, erövrat stora delar av Polen, både den gamla huvudstaden Krakow och den nya Warszawa. Skulle han återupprätta Sigismunds union och bli kung även av Polen? Och i november får han ju en son, en arvinge, kronprins Karl. Den polske vasakungen Johan Casimir, Sigismunds son, är på väg att ge upp. Men året därpå vänder krigslyckan efter att staden Częstochowa med klostret Jasna Góra, där vi hittar den svarta madonnan, gör så starkt motstånd mot de svenska belägrarna att de ger upp. Det är vändpunkten. Polackerna med Johan Casimir i spetsen får nytt mod. I juli möts Karl XIII Gustav och Johan Casimir i 3-dagarsslaget om Warszawa som polackerna då hade återtagit. Bakom kungarna finns deras drottningar. Hedvig Eleonora, som lämnat den halvårs gamle lille Karl i Stockholm för att återförenas med sin make, och Lovisa Maria, den polske monarkens franska drottning, som deltar aktivt i striderna. Sverige segrar i det här slaget, men egentligen kommer det inte att betyda så mycket. Polen är inte knäckt och Sverige får allt fler fiender. Vi är i krig med Ryssland som härjar i Baltikum. Den tysk-romerske kejsaren skickar trupper till Polens försvar. Hollands flotta är beredd att stötta de polska hamnstäderna vid Östersjökusten. Den brandenburgske kurfursten Fredrik Wilhelm är opolitlig och kan lätt byta sida igen. Och slutligen kan man förvänta sig att Danmark, som alltid försöker gå till attack när Sverige är i knipa, ska utnyttja läget. Och det är precis det som händer. Danmark förklarar krig. Men det som kan ses som en ytterligare försämring av ett synnerligen allvarligt läge ser Carl Gustav nu som en räddning. Hur kan man förklara det?
Ja, men vi var inne lite på det i förra avsnittet. Ja. Och det, han lämnar Polen, han har inte lyckats knäcka polackerna. Så då tänker han, då går jag genom Danmark hem med heden i behåll. Det var så
precis,
vi sammanfattade.
Precis. Han kan lämna den nu så besvärliga situationen i Polen för att marschera västerut mot Danmark. Svenskarna lämnar ett Polen i spillror. Enligt en polsk historieprofessor skadades Polen värre av detta krig än av första och andra världskriget. I städerna, framförallt Krakow och Warszawa, ja, de ligger i ruiner. Befolkningen har minskat med 25%. Hungersnöd råder, sjukdomar grasserar. Polackerna pratar om syndafloden, den svenska syndafloden Potop, som drabbade. Och kriget hade förts med allt större grymhet. I början så rådde stor krigstukt. Karl den tionde Gustav, han utfärdade, precis som Gustav II Adolf i början av 33 kriget, hårda straff för de som plundrade och bar sig illa åt mot civilbefolkningen. Och hans främste fältare i början, den här Arvid Wittenberg, som ju intog Warszawa bland annat, han lät döda inte mindre än 470 egna soldater, avrätta 470 egna soldater för att de plundrade civilbefolkningen helt enkelt. Men sen blev det ju sämre med detta. Grymheten ökade från båda sidor och polska gerillakrigare låg i bakhåll och anföll svenskarna i ryggen, och svenskarna slog tillbaka med att bränna byar och tortera fångar, hugga av deras händer och låta dem hänga i galgarna. Det finns ett land som har namnet Sverige eller svensk i sin nationalsång, och det är ju faktiskt inte Sverige. Du gamla, du fria. Nej. Det är ju alltså faktiskt då Polen. I den fjärde versen nämns hur den ledande polske motståndsmannen, nationalhjälten Czarniecki, återvänder för att rädda fosterlandet från den svenska ockupationen. Ja, det kanske inte är så hedrande, eller vad tycker du?
Nej, tvärtom. Nej, det är väl... vi borde spela den parallellt när vi spelar den svenska.
Ja, ja. Det kan man tycka. Alltså, Sverige hade plundrat landet mycket grundligt. Från slott och palats fördes möbler, statyer, konstböcker, öppna spisar, golv, dörrar, fönster och så vidare på pråmar på de polska floderna till kusten, för att sedan föras på fartyg till Sverige, där man idag kan hitta delar av detta krigsbyte på Gripsholm och Skokloster och andra slott och herrgårdar som tillhörde de ledande fältherrarna. Och av de tusentals böcker som stals kan vi idag hitta många på Uppsala universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket, KB i Stockholm. Ja, alltså det här plundrandet ägnar sig förstås inte bara svenskarna åt, utan också brandenburgare, ryssar, kosacker, tatarer och även polacker som utnyttjade krigets kaos. Det hade ju i stor utsträckning förekommit under 30-åriga kriget, men nu drabbades Polen för första gången. I modern tid har ju Polen drabbats på samma sätt under först nazistisk och sen sovjetisk ockupation. Som protestanter tyckte svenskarna att det var fritt fram att plundra katolska kyrkor och kloster. Polen hade ju tidigare, som vi berättat om, varit ett mycket tolerant land med religionsfrihet som accepterade olika kristna riktningar, men även judar och muslimer. Men under och efter detta krig skärptes motsättningarna mellan olika grupper, och 1668 blev det obligatoriskt för alla polacker att vara katolik. Särskilt växte motsättningar fram i den östra delen av Polen-Litauen-väldet, alltså i dagens Ukraina, där polacker, ryssar, kosacker och tatarer slogs. Under den ryske tsar Alexejs tid så talar man om Rysslands tre plågor: tyfus, tatarer och polacker. Ja, det kanske kan jämföras med Axel Oxenstiernas yttrande, kanske kommer ihåg det, att alla Sveriges grannar är våra fiender. Och det var ju något som verkligen verkade stämma sommaren 1657.
Mm, det är väl, stämmer väl än idag?
Ja, man kan få lite känsla av det kanske. När det gäller situationen på idag, ja, när det gäller situationen i Ukraina, då kan man dra vissa paralleller med dagens situation. Alexej, sa Alexej, han var ju en riktig slavofil, som det heter. Han talade om att återerövra Ruriks rike, det förlorade Kievriket, som ju hade grundats av svenska vikingar. Alltså, president Putin, han kunde ju inte hitta en lämpligare förebild när det gäller synen på att återerövra Ukraina. Allt går igen. En som såg Alexej och hans nationalistiska politik som ett föredöme, det var Rysslands sista tsar, Nikolaus den andre, som döpte den son han fick efter att ha fått fyra döttrar till just Alexej efter sin föregångare. Tsar Alexej var för övrigt en djupt kristen person. Han kallades för den unge munken. Han kunde be stående i 6 timmar. I kriget lät han de ortodoxa ryssarna och kosackerna bekämpa de katolska polackerna, de muslimska tatarerna och även judarna. Särskilt kosacker utmärkte sig med våldsamma massakrer på judar i det Ukraina dit många hade flytt för att undkomma förföljelser i Spanien och andra länder. I Polen, Litauen rådde ju som sagt religionsfrihet. Det finns hemska berättelser om hur dessa kosacker sprättade upp, halshugg, skar barn i skivor som de sen stekte och åt upp framför deras våldtagna mammor. Den djupt kristne Alexej, han förbjöd, man brukar ju prata om bokbål och så, men han förbjöd musikinstrument och han ordnade ett musikinstrumentbål på Röda torget. Han förbjöd också rökning, svordomar, alkohol och sexuell omoral. Istället för vodka skulle man dricka kvass. En traditionell slavisk dryck. Har du hört talas om den? Det, jag tror det är någon slags svag dryck eller man kan jämföra med.
Nej, men det vanlig, ska jag genast testa.
Ja, vanlig i Östeuropa. Om någon minister på ett möte råkade säga en svordom kunde tsaren resa sig upp och genom en rungande örfil. Tror jag att det är något som förekommer när Kristersson har sina regeringssammanträden?
Nej, det tror jag inte. Och det är så konstigt, det är så här, fanatiskt kristna, det spelar väl ingen roll vilken religion egentligen, men det blir ju så brutalt. Så ja. Okristligt allting.
Ja, just det. Samtidigt som man kan mörda och börja sig fruktansvärt illa åt det.
Ja, slå till någon bara. Så bara ta det exemplet.
Ja. Men det kanske vore ett tips till statsministern, va? Att få lite mer auktoritet där. Eller vad tror du?
Nästa gång jag träffar honom så ska jag dra en svordom och få se hur han reagerar.
Ja,
då.
Tipsa om det. Berätta om Alexej. I den lag som Alexej utgav var straffen hårda. När det gäller dödsstraff var man kreativ och tillämpade alternativ till hängning som att begravas levande eller att brännas till döds. En vanlig straffmetod det var att bli behandlad av den så kallade niosvansade katten. Det var en piska av råhud med metallringar. 10 rapp kunde räcka till döden. Eftersom ett vanligt straff var 40 rapp så kan man nog beteckna den niosvansade katten som ytterligare en avrättningsmetod. Alexejs kejsarinna, Maria, hon var något av en rysk idealhustru. Kristet from, tillbakadragen, instängd och födde 13 barn. Alexej skärpte livegenskapen. De adliga godsägarna räknade sin förmögenhet inte i antalet tunnland utan i själar, det vill säga manliga livegna. Det är det här fenomenet som Gogol, den här berömde ryske författaren, eller han var väl egentligen ukrainsk författare, kanske man ska säga idag. Han har skrivit en berömd roman, jag vet inte om du har hört talas om det, som heter Döda själar. Alltså döda själar, uttrycket syftar då på livegna som dött men som myndigheterna inte registrerat. Livegna ses ju ofta som slavar. De fick inte flytta från sitt gods, men kan inte riktigt jämföras med till exempel slavar i amerikanska södern. De livegna kunde äga en liten bit jord, de betalade skatt och fick göra militärtjänst. Men fram till att Alexander den andre upphävde livegenskapen 1861 skärptes faktiskt under århundradena de livegna situation genom att Romanov-kejsarna lät de adliga godsägarna köpa och sälja dem och bestraffa dem och så vidare. Men nu tillbaka till Karl X Gustav och sommaren 1657. Den 5 juni kommer ett danskt sändebud till Halmstad för att överlämna en skrivelse till Hallands guvernör Erik Stenbock. Skrivelsen innehåller en krigsförklaring. Vad grundar sig då denna krigsförklaring på? Ja, man menar att svenskarna tagit områden vid freder som man inte haft rätt till. Dels biskopsstiftet Bremen efter Westfaliska freden och dels 2 socknar i Dalarna, Särna och Idre efter freden i Brömsebro. Men man pekar också ut en person, en dansk landsfredare som man menar Sverige beskyddar, Corfitz Ulfeldt, svärson till Kristian den fjärde. Och hans mycket äventyrliga liv ska vi återkomma till i nästa avsnitt. Men bakom detta låg förstås mycket mer. Sverige hade ju gått om, ersatt Danmark som Nordens ledande stat. Danskarnas deltagande i det 30-åriga kriget blev ett fiasko. Wallenstein hade invaderat Jylland och Kristian den fjärde hade fått be Gustav den andre Adolf att ta över kampen mot de kejserliga tyska katolikerna. Och sen kom 1644 års krig då Torstensson gått upp i Jylland och Gustav Horn i Skåne och danskarna tvingades till freden i Brömsebro där man förlorade Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel och Halland på 30 år. Särskilt kanske man saknade Halland där man fortfarande talade danska och hade en adel som var befryndad med sina kollegor i det gamla hemlandet. Nu, landskapet skulle ju tillbaka 1675, jaja. Vi får väl se hur det blir med det. Kristian den fjärde är kanske Danmarks mest berömde kung och den som suttit längst på tronen i närmare 60 år. Samtida med Karl den nionde, Gustav II Adolf och Kristina. Men han tvingade som sagt se att svenskarna blev mer framgångsrika. Kristian var gift två gånger med sina hustrur och älskarinnor hade han minst 23 barn. Om det här har vi berättat tidigare. Äldste sonen, Kristian, utsågs till kronprins redan som femåring och fick en gedigen uppfostran och utbildning för sitt framtida värv. Men han visade sig bli mycket olämplig för uppgiften. Som vuxen ägnade sig åt ett minst sagt utsvävande liv. Han är enormt slösaktig. Han drar på sig stora skulder. Han festar om på mat och dryck som gör honom otroligt tjock och svårt alkoholiserad. Och han dör ett år före fadern. Ja, man kan nog säga att han helt enkelt super ihjäl sig. Så, istället blir hans bror Fredrik kung efter faderns död 1648, Fredrik den tredje. Och det är nu alltså han som startar ett, som man hoppas, revanschkrig mot Sverige. Det är ju inte första och verkligen inte sista gången som danskarna passar på att anfalla Sverige när vi själva är ute och krigar i främmande land. Man har noterat Karl den tionde Gustavs svårigheter i Polen, att svenskarna får allt fler fiender. Man blir uppmuntrad av holländarna att starta ett krig mot Sverige. En upprustning sätts igång. För att förhindra att Jylland än en gång ska erövras börjar man bygga en mycket stark försvarsanläggning vid den smalaste delen av Lilla Bält mellan Jylland och Fyn, Fredriksodde. Och där kommer snart en avgörande strid att utkämpas. Karl den tionde Gustav är på väg västerut. Ja, hur det nu kommer att gå, det ska vi berätta om nästa gång som kommer att innehålla det kanske mest spektakulära äventyr som den svenska armén någonsin upplevt. Och naturligtvis ska vi ju fortsätta följa Kristinas äventyr i Rom.
Mm. Bra, vilken cliffhanger.
Ja.
Om jag kommer ihåg någonting från mina historielektioner för 30 år sedan, då jag tror jag vet vart vi är på väg, men jag är inte säker. Men det blir spännande.
Ja, ja. Man kan väl säga, vi kan ge den här lilla ledtråden att precis som nu så var det en väldigt kall vinter då, 1657 och 1658.
Ja, då vet jag. Ja, det är bra. Ja. Men då, spännande. Två veckor får jag vänta.
Ja, det gör vi. Mm. Vi tackar dig Fredrik och tackar alla kära lyssnare. Så hörs vi den, vad blir det, 15 april nästa gång.
Det gör vi. Tack och hej.
Tackar dig. Thank you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.